Ja, det finns ett krig att utkämpa, men i det kriget får bara användas rättfärdighetens vapen. Men i denna värld pågår många krig och där används orättfärdighetens vapen och lögnen, och på olika sätt så söker människor makt och man slåss om markbitar, man slåss om gods och guld. Men hur är det då i den religiösa världen? Ja, ibland så är det faktiskt liknande ting som sker. Nu är det ju så att vi kan inte tro allt vi hör, därför att mycket är ihopklippt och det är lite olika vad människor går ut med. När man talar i radio så här så får man en känd röst, känd bland människor. Ibland när jag är ute och handlar så händer det att någon känner igen rösten. Visst talar du i radio? Ja visst. Nåväl, det är ett stort ansvar att predika Guds ord, och det må vi göra på det rätta sättet. Vi må bruka rättfärdighetens vapen. Endast på det viset så kan vi besegra allt det onda i denna värld, besegra världen, hela världen som är i den ondes våld. Och det står skrivet om att den sista tidens människor bland annat ska vara giriga och gå in för allt möjligt orent. Och kärleken ska ha kallnat, och vi ser mycket av kyla i dessa dagar. Många kyliga budskap som inte kan väcka den där rätta känslan till vår Gud. Jag såg ett tv-program från USA och där var det en man som predikade och som hade byggt upp en stor verksamhet. Men det var någonting som inte stämde, menade man. Han hade en mottagare i sitt öra, och i den samma så talade hans fru om hemligheter som hon tagit reda på om mötesbesökarna. Jag hoppas verkligen att det inte var sant, men en brist i det här programmet var att man inte talade om dem som är seriösa och som verkligen har gudomlig uppenbarelse också. Människor har lätt att sätta tilltro till alla möjliga fantasier och uppenbarelser i de här sista dagarna, och det är stor fart på alla möjliga egendomliga religioner och läror. Men vi får hålla oss till Guds ord, och det är det allra viktigaste. Men när vi i Sverige har en ärkebiskop som predikar emot Guds ord och omöjliggör därmed för människor att tro sanningen så att det kan bli befriade, ja då är det verkligen illa ställt. Och nu är det så att nu ska kyrkorna påverkas att säga ja till homosexuella präster och pastorer, och det med hjälp av EU-pengar. Man söker alltså utnyttja människornas girighet. Det blir också fråga om informations- och utbildningsinsatser för att förändra attityder kring homosexualitet. Man vill uppluckra och omintetgöra Guds ord så att människor alltså inte kan bli befriade. Och så blir det då en lära som är människobud och människomeningar, och sådant åstadkommer inte frälsning. Herren vill föra oss från mörker till ljus, men om vi håller fast vid mörkret och vid sådana läror som direkt säger åt oss att vi inte ska omvända oss och göra bättring, ja då är vi ju verkligen illa ute. Ta fasta på det urkristna budskapet istället. Det kommer med frälsning, med dop i den helige ande och ett helt, helt nytt liv. Och vi behöver allesammans uppleva trons vila så att vi inte ständigt är på jakt efter någonting nytt, utan att vi har nått fram till denna vila i tro. Det kan ta sin tid att växa till i tro, men den som håller sig till Herren blir en ande med honom och får uppleva en underbar tro. Ja, anden kommer med vissheten. Nå, arbetet för att förändra attityderna inom kyrkan är en del av ett större projekt som också omfattar polisen, försvaret, fackorganisationen TCO, Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Rikseko, Ekumeniska gruppen för kristna och bisexuella alltså, har tillsammans beviljats pengar från Europeiska socialfonden för att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Under en tvåårsperiod handlar det om 10-15 miljoner kronor. där EU står för halva beloppet med start till hösten. Detta projekt går under namnet Normgivande mångfald. Projektet koncentrerar sig på de här tre yrkeskulturerna, polisen, försvaret och kyrkan. Eftersom vi vet att det är starka normbärare i samhället, säger Gunnar Svensson, koordinator för hela kampanjen och själv aktiv inom Eko. Man hoppas att den diskussion som pågår inom till exempel missionsförbundet ska resultera i att man säger ett obetingat ja till homosexuella pastorer. RFSL vill förbjuda förbön. Citat ur skrivelse i Trons värld av Hans-Göran Björk, programledare i P4s Efter 12, ett av radions största samhällsprogram. Han har arbetat med en radio sedan 1981 och har också varit pastor i Pingströrelsen. RFSL vill förbjuda kristna att be för människor som söker själavård och förbön för problem med sexuell identitet. Organisationen vill via lagändringar försvaga både religionsfriheten och rätten för varje enskild kristen att handla och agera utifrån sin religiösa övertygelse. RFSL föreslår förbud. RFSL har gått ut med ett pressmeddelande där förebedjare jämförs med nazister och organisationen lovar att driva frågan att personer som försöker bota homo- och bisexualitet ska förbjudas att arbeta med själavårdande uppgifter. Det betyder inte bara indirekt utan även direkt att ingen ska tillåtas bedja för en homosexuell som känner ånger över sin situation. Man vill alltså förinta religionsfriheten om den inte stämmer överens med de homo- och bisexuellas önskningar, och det är rent rysligt hurdant mörker som har drabbat somliga pastorer och religiösa utövare. Det är dags för oss troende att ta ställning för Guds ord och därmed ta ställning för vad Jesus har uträttat. Kristen tro får inte handla om antikristlig pedagogik där man söker omintetgöra bibelordet helt och hållet. Ju mer makt RFSL får, ju mer inflytande får denna organisation över beslutsfattare och naturligtvis över riksdagen, riksdagens kvinnor och män. Och där ser vi den egentliga stora faran för hela vårt land som ska bli ännu mer en lakej åt de antikristliga krafterna, ja direkt åt mörkrets första djävulen. Men visst finns det ljuspunkter mitt i mörkret i vårt samhälle. Jan Eriksson är en av dem som varnar vår tids kristna för att bara följa i det politiskt korrekta, att anpassa bibeltolkningen till dagens modetrender. Djurfält skriver i tidningen Nya Dagen. De stegvisa förändringarna av budskapet är den mest ödesdigra vägen till förvanskning av den bibliska uppenbarelsen. Då vi upphäver bibliska normer raderar vi även ur skriften bort det tydliga ord om möjligheten till full förlåtelse och evangelisk förvandling. Ja, många människor far vilse i sin tro därför att man bygger på världslig och mänsklig vishet och inte på Guds ord. Genom tron förstår vi hur världen har blivit till. Genom tron så förstår vi att Gud har kärlek till oss allesammans. När vi läser om Jesus som utger sig själv för oss var och en, så förstår vi Guds rika kärlek. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska icke gå förlorad utan hava evigt liv. Att ta till sig budskapet, Bibelns budskap om frälsning, det är att acceptera Jesus som sin personliga frälsare. Och det är inte att bygga på världsliga vishetsläror och antikristlig pedagogik. I första Korinthierbrevet 1 och från den 18 versen så kan vi läsa: Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap, men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Varför far då så många människor vilse trots att det har predikats i årtusenden om denne Jesus, vår kära frälsare? I första Korinterbrevet 2 och från den 14 versen så kan vi läsa: en oanlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Och möjligheten finns för varje människa att uppleva andligt liv. Det står skrivet: låt den försona eder med Gud. Vi behöver alltså göra sinnesändring och lägga ner fiendskapen mot Gud och mot Guds ord. Vi ser i de här sista dagarna fiendskapen i världen, fiendskapen mot det troende och mot den urkristna läran. Och vi ser och förstår. Vi behöver alltså vara redo. Snart kommer Jesus. Är vi då redo? Ja, inte blir vi redo av att ta del av en sorts kötsligt surrogat som kallas för tro. Utan människan behöver omvända sig, bli född på nytt. Och Herren är det som frälsar och döper i ande. Om synderna så är blodröda så kan det bli snövita. Det finns alltså möjlighet för varje människa. Vi kan inte en gång säga att vi fick ingen möjlighet. Tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Men om vi står emot Guds ande, om vi står emot Guds ord, ja, då finns ju inga möjligheter för oss. Låt oss alltså välja rätt. Jesus är vägen till Gud. Ja, han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Ja, Herren han förmår att rädda oss. Hans arm är inte för kort så att han inte kan nå oss. Men vem trodde vad som predikades för oss? För vem var Herrens arm uppenbar? Vi behöver alltså söka honom för att bli räddade. Jesus vill bli oss till vishet, till kraft, till frälsning. Men då kan vi inte berömma oss av vår egen vishet, vår självklokhet och vår egen kraft. Utan den som vill berömma sig, berömmer sig av Herren. Men om människan lever efter sin kötsliga natur, då har hon svårt att förstå det gudomliga budskapet. Och just därför att hon inte vill höra, hon slår dövöra till för sanningen. I Romarbrevet 8 från den 5 versen så kan vi läsa: det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Vi behöver alltså bryta upp, omvändelse, bli till ett nytt liv, till pånyttfödelse. Och så får vi del av Guds gode ande. Men då får vi inte vara oandliga, utan vi måste söka det andliga livet. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Vi behöver ett nytt synsätt. Och det får vi när vi får ett nytt liv. Låt oss inbjuda Jesus som vår personliga frälsare. Vi tackar dig Herre för att du möter var och en som åkallar dig och vill uppleva frid och ett nytt liv. Ja, om synderna så är blodröda så kan det bli snövita. Tänk på detta, ta emot detta. Försoning med Gud blir till ett nytt liv. Och så får vi underbar frid. Och vi får uppleva Herrens hjälp i vårt liv. Han har lovat vara med oss alla dagar in till tidens ände. Och vårt beslut måste vara ett fast beslut om att vi för all framtid vill tillhöra Herren. Och så söker vi det som är ovanifrån. Tänk på det som är där ovan, inte på det jordiska. Herren kommer ovanifrån en dag för att hämta hem det sina, alla de som äger livet i Gud. Jesus kommer snart. Är vi då redo?